varmt välkommen till det sjätte avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Idag ska vi prata om ett begrepp som kallas för de ursprungliga instruktionerna. Skönhetens väg bygger ju på ett förhållningssätt där vi betraktar allt levande som heligt, att allt levande kommunicerar och har ett medvetande som vi människor kan lära oss att komma i kontakt med. Och det här förhållningssättet, det kallas också de ursprungliga instruktionerna. Det är alltså ett begrepp som har använts framförallt på den amerikanska kontinenten av urfolk. Och här säger man att orsaken till att människor gör så fruktansvärda saker mot jorden och mot varandra, det är att vi människor har glömt våra ursprungliga instruktioner. De ursprungliga instruktionerna bygger alltså på tanken att allt liv hör samman, allt liv är heligt. Att allt i skapelsen på planeten har en ande. Och att den här anden har fått instruktioner av källan till allt varande, alltså av livet självt. Eller skapelsens egen ande, om man vill uttrycka det mer poetiskt. De här instruktionerna inifrån livet självt gör att allt levande är jämlikt, heligt. Det här är alltså instruktioner som gör att gräset är grönt, att blommorna blommar. Instruktionerna som fåglarna får att flyga söderut på hösten. Och det här förhållningssättet, det betyder ju alltså inte att allt levande på planeten står till förfogande för människans konsumtion. Utan människan beter sig ju som så därför att hon har glömt sina instruktioner. För människor som lever utan ursprungliga instruktioner, hon lever också utan andlig vägledning, säger man. Alltså hon har inte kontakt med sitt inre, och i det här tomrummet som skapas försöker vi på alla sätt att fylla, dels med materiell konsumtion eller i värsta fall med makt över andra, bara för att en liten stund få känna sig sedd och betydelsefull. Och jag kommer inte att gå djupare in på hur vi hamnade där vi hamnade, alltså att varför människor gör så fruktansvärda saker mot jorden idag. Men det finns ju andra som har forskat på det här. Så att om du vill läsa mer och få lite mer historia och lite mer vetenskapligt perspektiv på varför vi är där vi är i västvärlden, då kan jag varmt rekommendera en bok som heter Bägaren och svärdet av Rianne Eisler. Rianne Eisler. Jag ska lägga en länk i podden. I texten så att du kan hitta den här boken. Men hon beskriver i alla fall hur vi även här i väst gick från att leva i mindre grupper som samarbetade för överlevnad. Alltså grupper där män och kvinnor var jämställda. Det här sättet att leva kallar hon partnersystem. Att vi gick från det här systemet till dagens, som hon kallar då, dominanssystem. Alltså att en toppstyrd hierarki är normen och att våld är vardag. Den här dominansstrukturen är ju det som råder idag, som vi tycker är det normala. Och Rianne Eisler, hon undervisar än idag om hur vi kan komma tillbaka till ett partnersystem. Och även om hon inte använder just begreppet ursprungliga instruktioner, så gör hon inom vetenskapen ett väldigt viktigt arbete här i västvärlden och har gjort under många år. I den här boken så tar hon till exempel upp Skandinavien som ett bra exempel att vi faktiskt är på väg mot ett mera jämlikt system. Hon tar till exempel dels att i Skandinavien har kvinnliga ledare på höga politiska poster. Men också tar hon den svenska föräldraförsäkringen som ett exempel på jämlikhet. Och det här tänker jag att det är ganska viktigt att uppmärksamma. När jag pratar om ledarskap och skönhetens väg så brukar jag säga att vi här i Sverige, vårt system och vårt samhälle är absolut inte perfekt. Men vi behöver också titta i backspegeln hur långt vi har kommit. Att föräldraförsäkringen är ju ett sätt på att synsättet verkligen har förändrats. Och att vi är på väg mot större jämlikhet. Och vi ska ju inte liksom bara nöja oss, utan det här har ju gjort att vi kvinnor i Sverige har ju förutsättningar för ledarskap som inga generationer någonsin före oss har haft. Och att vi verkligen ska ta tillvara den möjligheten. Åter till de ursprungliga instruktionerna, så sägs i de här äldre traditionerna att de har funnits med oss sedan tidernas begynnelse. De finns fortfarande inom oss. Det är alltså inga stentavlor med instruktioner som har överlämnats via någon profet, absolut inte. Utan det här kommer ju inifrån livet självt. Så hur man kommer till att höra eller uppleva de här instruktionerna, ja, det är ju inte rocket science kanske att räkna ut att vägen tillbaka till att höra de ursprungliga instruktionerna, de får vi genom att ta hjälp av naturen själv. Att återskapa vår relation till naturen. Att ta hjälp av andra som har gått den här vägen före oss, av människor som har levt i traditioner där den här kunskapen finns kvar. Så om du någon gång har möjlighet att möta en äldre lärare som har vuxit upp som urfolk, så ta den chansen. Men samtidigt så är det inte nödvändigt. För det vi alla behöver göra, oavsett lärare, det är ju att själva gå ut i naturen, stilla vårt sinne och lyssna inåt. Om du lyssnade på förra avsnittet så vet du att en av de här som vi kan kalla ursprungliga instruktionerna, det är ju en överenskommelse som vi har med livet självt, att när vi ber om hjälp så får vi alltid svar av livet självt, av naturen. Och jag tänker att intentionen för det här avsnittet är att vi ber om hjälp att i våra liv tydligare höra de ursprungliga instruktionerna. Att vi också kan be om vägledning hur vi praktiskt kan följa de ursprungliga instruktionerna och hur vi kan använda dem i våra liv och våra relationer med andra. Så när vi pratar om de ursprungliga instruktionerna så finns det som sagt ingen lista att läsa upp. Det finns oändligt många instruktioner eftersom skapelsen är oändlig och skapelsen tar ständigt nya former. Men för mig så har det varit hjälpsamt att tänka på 4 grundläggande instruktioner och komma ihåg dem, minnas dem som 4 R. Det här 4 R, det betyder alltså att alla 4 orden börjar på R om man säger dem på engelska. De 4 instruktionerna är respekt, respect, reciprocity, alltså ömsesidighet, relationships, relationer, och responsibility, ansvar. De 4 är respect, reciprocity, relationships och responsibility. Respekt är ju det första och absolut mest grundläggande. Det innebär ju precis det, att respektera allt liv och att respektera allt liv som heligt. Det betyder inte att vi behöver gilla någon eller någon livsform för att respektera dem. Vi behöver inte gilla att ha bananflugor eller kackerlackor i våra hem, men vi respekterar dem, deras rätt att leva utanför vårt hem. Det här betyder inte heller att vi behöver gilla alla andra människor, men vi respekterar dem. Alltså det minsta som krävs för oss för att leva utan att störa harmonin är just respekt. Respekt är någonting vi väljer. Och att respektera liv, att respektera andra livsformer och andra människor, det behöver ju inte innebära att man accepterar allas beteende. Utan tvärtom. Respekt betyder ju ibland att säga ifrån, att stå upp för livets helighet. Men det främsta och kanske mest vardagliga uttrycket för respekt, det är att komma ihåg att be om lov. Det här är någonting vi i betydligt större utsträckning behöver lära oss i väst. Inte bara be varandra om lov, utan be naturen om lov. Den andra instruktionen, reciprocity, ömsesidighet. Det handlar ju om att det vi ger, det kommer tillbaka till oss. Och vi ska gå lite djupare in på just den här instruktionen. Men det är det uttryck som finns på alla möjliga språk och som har en betydligt djupare innebörd än svenskans ömsesidighet eller engelskans reciprocity. I Peru så pratar man om Aini. I afrikanska kulturer pratar man om Ubuntu. På samiska finns ett begrepp som heter Arbedeitu. Det här är alltså traditionella kunskaper som förs vidare mellan generationer och ofta via det traditionella språket. Det handlar alltså om vad som behövs för att bevara och återställa livets helighet. Och det ska vi gå lite djupare in på som sagt idag. Den tredje grundläggande instruktionen, relationer. Att sätta relationer före sitt eget kortsiktiga välbefinnande. För vi överlever inte ensamma. I det här begreppet relationer så finns ju många, många fler instruktioner. Alltså att värna och vårda relationer, det kräver ju medvetenhet. Det kräver generositet, tacksamhet, öppenhet, ödmjukhet och att vara öppen för att lära. Det är vad begreppet relationer ju faktiskt omfattar. Och vi vill lära oss att bevara dem. Och det fjärde då, ansvar, responsibility. Det är ju att vi som människor har ett ansvar för hela skapelsen. Och att vårt mänskliga ansvar är betydligt större än andra arters. Eftersom vår medvetenhet fungerar på ett annat sätt och framförallt att vår kapacitet att förstöra är betydligt större än vad djurens är och därför har vi ett betydligt större ansvar att bevara, återställa, återskapa. Och ett kanske mer vardagligt exempel på det här, det är ju att ta ansvar när vi tar beslut, att ha 7 generationers bästa i åtanke när vi tar ett stort beslut, det är ju en form av ansvar. Så att ha de här 4 R i åtanke, det har varit hjälpsamt för mig när jag stannar upp och reflekterar inför ett beslut eller en situation. Eller bara att reflektera över innan vi öppnar munnen och säger någonting. Fundera, om jag säger det här, visar jag respekt? Tar jag ansvar? Agerar jag från ömsesidigt bästa? Och hur påverkar det här som jag säger mina relationer? Jag brukar också ha en mindfulnessövning kan man ju säga. Som att man ställer frågan till sig själv, hur vandrar jag i skönhet idag? Skönhet är ju i sig en av de ursprungliga instruktionerna. Och den är ju mystisk eftersom det går inte att beskriva skönhet. Lika lite som det går att beskriva kärlek för någon annan. För skönhet kommer inifrån, det kan inte beskrivas, bara upplevas. Och precis som med de andra instruktionerna, respekt och ansvar, skönhet är någonting vi kan välja. Vi kan välja att vandra i skönhet. Hur livet än ser ut i övrigt och vad som än händer så kan vi alltid välja skönhet. Välja att se den. Och i och med att vi ser den så kallar vi in den i våra liv. Jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om lärdomarna jag tog emot när jag kom i kontakt med traditionerna från Anderna i Peru. I den här traditionen så har jag faktiskt aldrig hört dem använda just uttrycket ursprungliga instruktioner. Men sannoliken är det vi kallar som ursprungliga instruktioner som Kero-folket lever och undervisar. Jag kom i kontakt med traditionen från Keros i Anderna för ungefär 15 år sedan. Och för mig var det någonting helt nytt. För mig var det så stort bara att inse att människor under hundratals år suttit tillsammans i bön och hållit en vision om det högsta bästa för mänskligheten. Bara den tanken fick mig nästan att börja gråta. För där hade jag gått i mitt västerländska tänk med mina ilandsproblem och låtit dem uppta hela mitt medvetande och min vardag. Och så inser jag att här har det suttit människor i generationer som har bett för mig. För hela världen, inklusive mig. Att jag ska komma till medvetenhet. Och att vi alla ska samarbeta för förändring. Visst är det rörande? Det här är bara en liten del av de här människornas storhet. Det som hände i Peru, det var ju för 500 år sedan att conquistadorerna kom. I Peru var ju det Inkariket, och det var ju ingen enhetlig kultur, utan Inkariket var ju, hade ju erövrat flera av länderna, Peru, Ecuador och flera i norra Sydamerika. De som blev Kero-folket sägs vara ättlingar till de sista inka-härskarna. Och det som hände, det var ju att inka-folket var ju, det var en krigarkultur, absolut var det det. Men det var ju också en andlig kultur. En väldigt högt utvecklad andlig kultur som kunde göra de här resorna inte bara i rummet utan även i tiden. Så i den här traditionen så fanns en profetia där de hade förutsett att det skulle komma, som det sades då, skäggiga män med stickor av eld. Och att de skulle se ut som en blandning mellan människa och djur och att de skulle vända världen upp och ner. Och det var ju såklart spanjorerna. Och stickorna av eld var naturligtvis deras vapen. Och den här blandningen mellan människa och djur, det fanns inte hästar förrän spanjorerna och portugiserna kom. Så att när de kom med sina ryttare så såg de ju såklart ut som en blandning mellan människa och djur. Så någonstans så visste de redan att det här skulle hända. Och när conquistadorerna kom så flydde ju stora delar av befolkningen, en del långt in i Amazonas djungel, medan andra grupper flydde högt upp i bergen i Anderna. Och det som kom att bli Kero-folket var ju en av de grupperna. Och den här profetian som sen fördes vidare, som alla profetier, muntligt från generation till generation, den gav också väldigt tydliga instruktioner om vad de här grupperna skulle göra, vad som skulle hända sen och vad de här grupperna skulle göra. För det sades att när isen från de högsta glaciärerna började smälta, när det började födas onormalt många missbildade lamor, det här är alltså en konsekvens av miljögifter och förtunnat ozonskikt, så det här har också hänt, då skulle det vara dags att komma ner från bergen. Då skulle det vara dags att börja undervisa. Och det sägs också att de såg sig själva flyga i stora kondorer för att möta och dela sin kunskap med människor på andra sidan havet, på andra kontinenter. Därför att först när glaciärerna började smälta så skulle människor vara redo att lyssna. Och det som de har förutsett, det är att vi ska mötas och tillsammans vända världen rätt igen genom att öppna upp för en högre medvetenhet och skapa fred genom att se till det högsta bästa för hela planeten och allt levande. Och den här gruppen som kallas för Keros, de var långt in på 1900-talet bara en myt. Det var först på 1950-talet som några av dem kom i kontakt med övriga befolkningen. Och de blev igenkända från den här myten och legenden att det skulle finnas en grupp som var ättlingar till Inka-härskarna som skulle leva upp i, högt uppe i Andernas berg. Och det visade sig att den här legenden var sann. Och sedan dess så har Kero-folket gjort enorma insatser för att uppfylla sin del av profetian. De här stora kondorerna har flugit deras äldre, deras lärare till USA, Europa, Skandinavien, Sverige. Och flera av lärarna i traditionen från Keros, de tillbringar flera månader per år långt hemifrån sin familj i Peru för att till oss i väst dela med sig av sina kunskaper. De har alltså dedikerat sina liv åt att uppfylla den här profetian eftersom de vet hur viktig den är för oss alla. Och jag tänker att det finns en ännu djupare dimension i den här profetian som faktiskt gäller oss som är födda i väst. För det är så många av oss som känner den här kallelsen att göra skillnad. Att göra det vi kan. Både för att lära oss, lära om, lära rätt och att dela kunskaperna vidare. Det här är ju en kallelse som vi känner att den kommer från djupet av vår själ. Och det är ju att de här ursprungliga instruktionerna, kunskapen och värderingarna, de väcker ju det vi redan vet inom oss. Och eftersom traditionen på Kero-folket lär ju ut den på ett väldigt mjukt och kärleksfullt sätt. Och det känns så välbekant. Så vi som känner den här kallelsen, vi som känner den här dragningen. Tänk om det är så här. Att de här kunskaperna inte bara gömdes i rummet. Alltså bland inka-ättlingarna i Anderna och Amazonas. Tänk om det också är så att kunskaperna gömdes i tiden. Och då menar jag alltså att vi som på högsta nivå av vårt medvetande, att vi kanske valde att födas i västvärlden i den här tiden. Vi valde att födas i slutet på 1900-talet, 2000-talet, att leva här just nu. När glaciärerna håller på att smälta för att vi vill bistå. Att uppfylla profetian. Jag kan säga att min övertygelse är att det är så här. Att det tillhör våra personliga ursprungliga instruktioner. Att vi har valt att födas i västvärlden i den här tiden. För att bistå att uppfylla den här profetian. Om det här resonerar med dig och din känsla. Då är det ju ingen slump. Att du lyssnar på den här podden just nu. Vi är många som vandrar den här vägen. Och vi hälsar dig välkommen hem. Här i Europa så må vi ju vara väldigt rika materiellt. Men vår andliga fattigdom, att vi har kommit ifrån de ursprungliga instruktionerna. Det tar sig uttryck i att vi har en, jag brukar kalla det för själslig hunger, efter den här andliga kunskapen. För i väst så lever ju vi i en värld där begreppet livsenergi inte är någonting som vi har fått lära oss om. Så att det är inte bara det att vi inte har fått lära oss att vi är okunniga, utan vi är ju också präglade av det här dominanssystemet. Som är ett förhållningssätt där det som inte syns och inte är vetenskapligt verifierat eller liksom godkänt av överheten, toppen på pyramiden, är det, då existerar det inte. Så att precis som jag har pratat om i tidigare avsnitt, att själen och livsenergin blir som att det är någonting religiöst som vi kan välja att tro på. Och dessutom så är det också så att om vi väljer att tro på och berätta om det vi upplever och fördimmer, så blir vi inte bara ifrågasatta utan till och med förlöjligade. Men det är så svårt att få syn på den kultur som vi själva är födda in i och präglade av. Men ju mer som jag har lärt mig, desto tydligare blir det hur mycket kunskap som har gått förlorad eller som åtminstone har blivit dold. I synnerhet om det här naturens grundläggande krafter och hur universell livsenergi fungerar. För alla traditioner runt om i världen arbetar med livsenergi i någon form, även om de inte kallar det för just det ordet. Alltså jorden runt finns ju olika tekniker för att hjälpa människor att få tillbaka sin personliga kraft på energiplan och därmed bidra till att även till exempel stärka kroppens fysiska immunförsvar. Alltså i öster, Kina, Japan, Indien, Qi, Prana, på Quechua, i Peru, Kalpa, Kausai. Det är ju benämningar på livsenergi och det är ju här en kraft som är lika självklar som gravitationen. Och att allt från kampsport till akupunktur till feng shui, inredning till ceremoniella sånger och danser. Alla dessa tekniker syftar ju till att sätta stagnerad, stillastående livsenergi i rörelse. Och att medvetet rikta livsenergin i önskad riktning. Och det här är ju absolut inte bara för att bota sjukdomar utan det är ju för att skapa harmoni och välbefinnande för alla. Men som sagt, här i väst så har det här varit en blind fläck och vi som ändå har haft kunskapen om det har riskerat att bli både ifrågasatta och förlöjligade. Och jag kan ju bara gå till mig själv att för 10 år sedan så var ju det här kunskap som jag bara delade i slutna grupper. Idag är det en podcast som är öppen för alla. Så det går framåt. Men åter till Peru och Kero-folket som har varit fantastiska läromästare som så generöst har delat sin kunskap till det högsta bästa för alla. I deras tradition så känner de naturens krafter verkligen på detaljnivå och kan benämna den i ord och begrepp som inte ens existerar på det svenska språket eller ens engelskan. Så att några av de här greppen har ju ursprungliga ord på Quechua som inte är ett skriftspråk heller, utan när man ska försöka översätta det till exempel att skriva det i en västerländsk bok så får man stava det som det låter. Så att om du har läst om Kero-traditionen i böcker så kan samma ord ha olika stavning. Jag nämnde orden kalpa och kausai som är ord som betecknar livsenergi. Och man pratar alltså om ett universum där allt är levande, allt är ett, allt är samman. I livets väv har varje rörelse påverkar allt och är en del av allt. Så att i universum så finns ett levande fält av vibrerande energi som alla kan lära sig att uppfatta. Inte bara intuitivt utan faktiskt också med våra 5 sinnen. Man kan känna den med händerna, man kan faktiskt se den med ögonen också. Så att när man lär sig att arbeta med energitekniker så skapar man en medveten rörelse. Eftersom energi styrs av tanke och intention så blir det här nästan som att lära sig att köra. Att tänka så att alla våra tankar, alla våra känslor, alla våra handlingar, även om vi inte är medvetna om det, så går det ut i den här stora väven, det här levande fältet av vibrerande energi. Det vi tänker, det vi känner, det vi gör, det är vad vi sänder ut. Och den stora skillnaden mellan de här sätten att tänka, det är ju just det här att vi i väst har tappat medvetenheten om det här. Vi är inte medvetna om att allt vi tänker, känner och gör har en effekt ut i resten av universum. Och att som vi ger, what comes around goes around. Medan de människor som fortfarande har kontakt med sina ursprungliga instruktioner, de har den medvetenheten. Och sätter därför en vikt vid att inte behärska, men att vara medveten om sina tankar. Vara medveten om sina känslor och handlingar. Alltså, om jag beskrev det här som att när man lär sig att styra livsenergi, så är det som att köra. Att vi vill ju inte vara vårdslösa förare av vår egen livsenergi. Vi vill ju inte vara omedvetna om hur vi påverkar allt annat i livets väv. Så därför är det så viktigt att vi tar tillbaka de här kunskaperna. Så människor som fortfarande har kontakt med de ursprungliga instruktionerna, de kan ju se sig omkring. Så ser vi ju hur allt annat levande i naturen är ju redan i kontakt med den här högre medvetenhet. Alltså vi ser hur växterna följer årstidernas rytm. Studerar vi djuren så ser vi ju att visst, de följer sina instinkter. Alltså de står i en kontakt med en kraft som gör att de egentligen inte behöver tänka. Utan de anpassar sitt beteende efter vad som är bäst för dem. Och de gör det ju för att värna liv. Värna sitt liv, värna sina ungars liv och flockens bästa. Och dessutom så lär vi oss ju mer och mer nu när vi studerar djuren att de har avancerade system att kommunicera. Inte bara med varann utan med andra arter. Så ju mer man lär sig och studerar naturen, desto mer upptäcker man ju just det här att det är som om de alla är uppkopplade mot samma nät. Mot Moder Jords nätverk. Djuren, växterna, naturen står i direkt kontakt och kommunikation med Moder Jord. Medan vi människor, åtminstone här i västvärlden, vi har valt att ställa oss utanför. Det är som att vi människor i västerländsk kultur, vi beter oss som tjuriga barn som kan själva. Och i och med att vi står där och tjurar och kan själva, så har vi tappat tillgången till det här nätet. Vi har tappat tillgången till den medvetenhet som vi en gång haft. Och jag tänker att det kanske är det här som vår västerländska mytologi beskriver i skapelseberätten där vi blev utslängda från Edens lustgård. Att vi tappade våra ursprungliga instruktioner. Och tal om skapelseberättelser så finns en skillnad där också jämfört med de historier och myter som vi har fått höra. För i traditionen från Anderna, där finns ingen idé om att någon har blivit utkastad från något paradis. Inga uppretade gudar som har slängt ut någon där, och finns inga berättelser om att kvinnan skapades av mannens revben, och heller fick hon inte skulden för någonting. Utan tvärtom, den andinska mytologin är en beskrivning av det här partnersystemet som jag pratade om tidigare. När man pratar om de som skapade, de som grundade staden Cusco, som sen blev del av Inkariket. Det var en man som hette Manco Capac och en kvinna, Mama Oklo, som kom från Lake Titicaca i södra Peru. De grundade staden Cusco och lärde människorna allt som de behövde veta för att kunna bruka jorden och hedra jorden i ett ömsesidigt utbyte. Så att Manco Capac blev lärare för männen och Mama Oklo för kvinnorna. Och de hade olika uppdrag och uppgifter, men det var ju inte så att det ena könet var överordnat det andra. Utan tvärtom så har den här andinska kulturen alltid värnat om balansen och harmonin mellan det maskulina och det feminina. Eftersom det kvinnliga och det manliga tillsammans är en grundläggande förutsättning för livet. Så att här är verkligen livet sett som heligt och står i ömsesidig förbindelse. Och människan har inte ett högre värde än andra arter, men vår nivå av medvetande och vår enorma fria vilja och kapacitet gör ju att vi har ett så mycket större ansvar än andra arter. Just att förvalta. Att se till det bästa, inte för bara vår egen flock, vår egen art, utan för allt liv. Och det här perspektivet, om vi börjar införa det och verkligen menar det, så förändrar ju det allt. För alla vi i väst skulle jag nog vilja säga, vi ser den här förödelsen som vårt sätt att tänka har skapat. Men eftersom det är det enda vi har upplevt så kan vi inte föreställa oss hur vi skulle kunna förändra situationen. Någonting nytt som vi ännu inte har kunskap behöver komma in. Och jag tänker att det här är det nya som behöver komma in. Att vi lär oss att hitta tillbaka och lyssna och agera på våra ursprungliga instruktioner. Och när det finns sådana lärare som till exempel traditionen från Anderna, som så generöst delar med sig av sin kunskap och det sätt som de har levt som har fungerat i årtusenden, så får vi ju en möjlighet att lära oss. Att lära oss att göra om och göra rätt. Men det här kräver ju att vi verkligen vänder upp och ner på våra egna föreställningar, och det kräver verkligen modet att möta vår egen och vår kulturs skuggsida. För det är ju inte vackert att se hur vi fram till idag har farit fram med oss själva, med allt levande i livets väv. Däremot, ju fler vi är som vill vända på det, desto lättare och fortare går det ju när vi tar hjälp av varandra. Så det här som kallas för heligt ömsesidigt utbyte är ju ett begrepp som i Peru kallas för Aini. Och det är, skulle man kunna säga, en lag, en naturlag som visar hur det vi ger kommer tillbaka till oss. Och för de som lever i och känner begreppet Aini så är det är verkligen lika självklart som att jordens dragningskraft gör att äpplen faller till marken. Här tänker man verkligen så att det vi häller i livets flod, det häller vi ju i det vatten vi själva ska dricka. Det vi våra barn ska dricka. Det här bygger ju på att utgå från att vi alla är ett och hör samman. Att vi inte är separerade från varann eller separerade från någonting levande. Så vi kan inte bara tänka på oss själva. Det är mot alla naturens principer. Och när man inte har vuxit upp i en kultur med Aini, utan tänker liksom tvärtom, att what's in it for me och me, myself and I och jag först, då utmanar ju Aini allting som vi tänker. Så att praktisera Aini och heligt ömsesidigt utbyte, det gör ju att vi behöver verkligen förändra vårt förhållningssätt till livet självt. Och det är klart att vi praktiserar ju det här också, naturligtvis. Det finns ju här, alltså det är ju ett uttryck för kärlek och omsorg, fast framförallt i relation till dem vi tycker om. Alltså, vi ger ju till våra barn, vi ger familjemedlemmar omtanke och kärlek därför att vi älskar dem. Och i de relationerna begär vi ju ingenting tillbaka. Utan vi försöker ju verkligen lära våra barn ett generöst och omtänksamt beteende. På personnivå skulle jag vilja säga. Inte på kulturell nivå. Där är vi fortfarande så styrda av den här hierarkin och dominansbeteendet. Men i våra närmaste relationer så försöker vi ju verkligen praktisera ömsesidighet. Alltså vi anstränger oss ju att göra det lilla extra när vänner kommer på middag Och så som utbyte får vi en chokladask eller en flaska vin och så sen bjuder vännerna hem oss till sig. Det är ju också en form av ömsesidigt utbyte, för det finns ju ingen baktanke med det, att själv få någon vinning. Utan vi gör det ju från en plats av kärlek, vi gör det av omtanke och reflekterar kanske inte ens över det. Men som sagt, det riktas i första hand till dem vi har en relation till och vill fortsätta bevara relationen till. Så att på personnivå har vi ömsesidigt utbyte, men på kulturell nivå, där finns det, om jag uttrycker det milt, så finns det förbättringspotential när det gäller att skapa ömsesidigt utbyte. För det som man tänker i den här traditionen så är det väldigt enkelt. Här finns antingen tung energi eller lätt energi. Tung energi, det är stillastående, kaotisk energi, och den kan bara människor skapa. Den skapas när vi själva inte är i harmoni. När vi låter de här tankarna och tunga känslorna och uppfattningarna om oss själva bara få flöda ut i livets väv. Då skapar vi tung och stillastående energi. Och det här kan ju i värsta fall bli smärtor i kroppen och depressioner. Så att om man tittar kollektivt så är det ju vårat egoistiska, kortsiktiga, rädslostyrda, omedvetna beteende som skapar all den tunga energi vi ser i världen, som nu påverkar hela planeten. Men sen finns det ju också lätt energi. För att allt som existerar är ju uppbyggd av energi, och allt som sker är uttryck för energi. Och som sagt, energi i sig är ju neutral, men intentionen bakom den, alltså som sätter energin i rörelse, har vi tunga tankar så blir det tung energi. Medan lätt energi skapas ju när vi och allt levande får näring. Allt som vi känner att vi mår bra av att göra skapar ju mer lätt energi. Och i samarbetet med naturen, så precis som fotosyntesen, så skapas ju i vårt utbyte med naturkrafterna, så skapas också lätt energi. Och vi kan ju lära oss att hantera och omvandla tung energi till lätt när vi lär oss fullt ut att leva i den här ömsesidigheten. Då behöver vi inte vara rädda och backa undan för tung energi, utan vi kan möta den och transformera den. Men tung energi skapas automatiskt där det inte finns ömsesidighet. Så att det här är liksom det krävs ett förhållningssätt av ömsesidighet för att kunna transformera tung energi till lätt. Så tanken att vi människor är separerade från varann, att vi är utslängda i ett tomt, tickande universum, det skulle jag vilja säga, det är den största generatorn av tung energi på planeten. För det här skapar ju så mycket rädsla, så mycket smärta. Så kollektivt tänker jag att vi skulle kunna transformera, alltså göra om enorma mängder av den här rädslan och depressionen till lätt och ljus kraft. Om vi alla kunde koppla in vårt medvetande på det här moderjordsnät igen. Genom att börja höra våra ursprungliga instruktioner och inte bara inse på ett intellektuellt plan, utan faktiskt känna och uppleva på alla nivåer att vi hör samman. Tyvärr så är ju verkligheten sån att i varje människa så finns väldigt mycket tung energi i form av våra tvivel, i form av vår oro. I form av våra tankar att vi inte är värdiga. Och samtidigt så är vi paradoxalt nog präglade av tanken att vi är för mer. Att vi tar oss rätten att roffa åt oss på bekostnad av andra levande varelser. Och hur obekvämt det än är att erkänna, så är det en tanke som vår kultur tar för given. Vi kastas mellan de här ytterligheterna, jantelagens ovärdighet och det här omedvetna roffandet. Så inte konstigt att människor mår dåligt. Så att det här beteendet, det reflekterar ju, det är ju hela kulturen som har den här obalanserade kastet mellan högmod och maktlöshet. Så att om vi tänker att vi människor ska kollektivt förändra oss och checka in på moderjordsnät, utgå från de ursprungliga instruktionerna igen. Det skulle ju kräva enorma beteendeförändringar av oss. Dels skulle vi förlora privilegier, men om man tänker att sluta äta kött från en industri som plågar djuren, det kanske är den enklaste delen av omställningen om man vill gå från ett omedvetet liv till att börja följa de ursprungliga instruktionerna. Så att det är inte den yttre beteendeförändringen som är den svåraste. Utan det handlar om att vi behöver släppa taget om våra personliga föreställningar om oss själva. Inte bara jag som person utan oss som människor, människosläktet. Och det är nog den stora utmaningen för att leva ett medvetet liv. Men medvetenheten kommer alltid först och den grundar sig ju i vår fria vilja. Det kan ju se ut som att omvälvande förändringar kommer utifrån. Men de är alltid en konsekvens av en kollektiv medvetande förändring. Det är som att när tiden är inne för en viss idé så går den inte att stoppa. Och ett jättebra exempel, det var ju efter andra världskriget när FN antog konventionen om mänskliga rättigheter. Därför att de allra flesta var öppna för tanken att det måste finnas ett annat sätt. Och vi måste göra om och göra rätt och göra det nu. Och på personlig nivå så blir det ofta så här när vi genomgår en livskris. Att det är först då vi verkligen är öppna för att göra allt som krävs för att återställa våra liv. Det är först när vi har fått den där hjärtinfarkten som vi slutar röka och börjar motionera. För vi förstår att det är nu eller aldrig. Och egentligen så är det ju inte logiskt att vi ofta känner sånt motstånd mot att höja vår medvetenhet. Varför tar det så emot att göra förändringarna som skulle ge oss en mer kärleksfull medkänsla, en mer harmonisk liv och ta tillbaka vår mänskliga rättmätiga plats i den här förunderliga världen? Vi kastas mellan längtan att göra det samtidigt som rädslan håller oss tillbaka. Och jag tror att många känner intuitivt att det är ett väldigt svårt och stort arbete och att det här kommer att ta tid. Och återigen, vi känner oss ganska ensamma. Så att när vi inte vet vart vi ska börja så känns det kanske i stunden vettigast att börja med att renovera garaget, därför att då får man åtminstone se resultat. För det som också är så svårt, återigen, inte den yttre omställningen utan rädslorna om att förlora vår identitet. För om jag börjar simma mot den kollektiva strömmen, finns det plats för mig i flocken? Människans största rädsla har alltid varit att bli utstött ur gemenskapen. Bara tanken på att det kan hända, det får ju hela vårt nervsystem att hissa röd flagg och det känns som att vi går mot vår egen död. Vilket det kanske var för 1000 år sedan. Bara för 100 år sedan så innebar det ju dödsstraff att bli utanför flocken. Alltså att bli utstött så hittar vi inget annat sätt att överleva. Så att om vi vill skapa den här harmoniska ömsesidigheten så behöver vi faktiskt gå emot våra egna överlevnadssystem. Alltså, vi behöver gå emot den här enorma rädslan att bli utstött ur gemenskapen. Vi behöver se att det kanske inte finns en sanning i det. Och vi behöver också ta tillbaka vår kraft, alltså vända på den här tunga energin som har skapat våra begränsande tankar. Alla känslor kring vår egen förmåga. Vem är jag att tro att jag kan göra det här? Alltså de känslorna som ligger där under ytan. Och så fort vi ska göra någonting nytt så kommer de till ytan. Och får oss att ta ett steg tillbaka. Och det här har ju präglat oss själva genom vår uppväxt. Det finns ofta i våra familjers mönster. Det är ju kulturella präglingar och det är samhällets rådande normer. Du ska inte tro att du är någonting. Så att det är inte så konstigt att vi känner motstånd. Det är verkligen ett enormt arbete. Så ur det perspektivet är det fullt begripligt att vi ibland känner att det här är ju oöverstigligt. Så att vägen tillbaka till att leva, känna och följa de ursprungliga instruktionerna, det börjar ju när vi känner vår själskallelse. När längtan och kallelsen är starkare än rädslan. Som sagt, efter en livskris där vi upplever att vi kanske har förlorat allt, då är det naturligt att tänka att det måste finnas ett annat sätt att leva. Samtidigt så är det ju så här fint att vi behöver inte vänta på en livskris. Idag finns de här medvetna verktygen. De finns för alla att göra det möjligt att skapa harmoni i ditt liv redan idag. Därför att det handlar om att förändra våra tankar. Det börjar med att vi ger, och det vi ger är vår egen vilja. Vår villighet att göra jobbet är det som blir motorn och drivkraften. Så när vi ger vår villighet att göra jobbet, öppnar upp för att ta emot stöd och hjälp, så får vi tillbaka ett liv i ömsesidig harmoni. Vi kan inte veta hur livet kommer att svara oss när vi ber om hjälp. Men jag vet att vi alltid får svar. Och det som händer då, det är att istället för att det är viljan och tjurigheten som ska göra jobbet, så blir glädjen en ny drivkraft. Som man säger, pain pushes until vision pulls. Alltså, när vi börjar att göra en förändring så gör vi den från en plats av smärta. För vi vill inte ha det så här längre. Men sen hittar vi en vision, vi hittar en kallelse. Och då blir det en annan drivkraft. Då blir det med lättare steg. Och glädjen blir drivkraft istället för smärtan. Man pratar också i Peru om människans starkaste krafter. Och att när de är i samverkan så kan vi människor göra vad som helst. De här tre starkaste krafterna, de kan du nog känna i kroppen var de sitter. Det är naturligtvis vårt hjärta. Det är vårt huvud, vårt intellekt, vår förmåga att hålla visioner, vår vilja. Och det är i magen. Magkänslan. Den intuitiva visdomen. Är du kvinna så kan du kanske känna den vid platsen för livmodern. Att det högsta uttrycket för den här kraften, det är ju att kunna ge nytt liv. Men när huvudet och hjärtat och magen samverkar, så kan vi ännu lättare göra den här transformationen. Alltså att skapa ömsesidigt utbyte. Så ju mer medveten och utvecklad vår personliga kraft är. Alltså ju mer vi har kontakt med naturens krafter. Och ju större förtroende vi har till livet självt. Desto större blir vår personliga kraft att transformera det som kanske bara är visioner och längtan, att verkligen göra dem till verklighet. Det är vad som sker när våra starkaste krafter samarbetar. Och det vi också kan göra, det är att utveckla den här förmågan som jag pratade om, att transformera energi. Vi kan bli som fotosyntesen, precis som Moder Jord transformerar tung energi i form av koldioxid eller kompost eller gödsel till näring, så kan vi göra detsamma. Alltså, om vi står i förbindelse med Moder Jord själv och medvetet kan styra vår personliga kraft, leva ett medvetet liv, så börjar vi ofta med att rena vår egen kropp och vår livsenergi. Ta kontakt med Moder Jord och låt henne fylla på med livsenergi. Det här gör ju att kroppen och sinnet och själen blir lättare. Och när vi går igenom den här processen och lär oss det här, så stärks ju både vårt kroppsliga immunförsvar så att vi i mycket mindre utsträckning får infektioner. Men också det mentala och själsliga, att vi i mycket mindre utsträckning påverkas av människor som är i obalans eller situationer som är i obalans. Och vi kan då upptäcka att den känslighet som vi upplevde kanske som en svaghet och ett hinder faktiskt är en av våra största styrkor. Alltså när vi tidigare gick in i ett rum där det var dålig stämning så blev vi själva påverkade. Men när vi lär oss göra den här transformationen så kan vi möta andra människor som är i obalans utan att själva påverkas. Så istället för att som tidigare känna sig dränerad av dålig stämning så kan vi bli de som kan hjälpa andra och på så sätt omvandla obalanserad energi till livskraft som är till hjälp för alla. Så det här är också en konsekvens av att verkligen göra jobbet med att lära sig höra de ursprungliga instruktionerna. På så sätt kan vi lättare fortare komma i balans, släppa taget. Vi behöver inte låta tung energi bli till fysisk smärta. Utan vi kan ha det här utbytet med naturen själv och låta Moder Jord få transformera. Därför att vi ber henne om hjälp. Så de fyra riktningarna och dess krafter, det är också sätt att ta tillvara vår personliga kraft och att lära oss ytterligare höra de ursprungliga instruktionerna. För de samverkar och hjälper varandra. Krafter som vi alla bär inom oss men som slumrar tills vi har lärt oss att de finns, hur de fungerar och hur vi kan låta dem verka genom oss. Så i de fyra kommande avsnitten så kommer vi att kalla in de här fyra riktningarna och låter varje riktning, varje kraft, var och en för sig få presentera sig. Så att vi tillsammans ännu tydligare kan höra de ursprungliga instruktionerna, hitta vår livsuppgift, sätta intentionen att väcka krafterna inom oss till det högsta bästa för allt levande. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas du får en fantastiskt fortsatt fin dag.